God afton allihopa och välkomna till avsnitt 26 av Inte en singel, den bästa podden i hela världshistorien, Yeho! Universum någonsin.
Yeah.
Ja, jag heter Henrik Andersson och sitter som vanligt med Anders Hesselbom. Hej på dig.
Hej Henrik, kul att få vara tillbaks.
Ja, den här veckan.
Ja,
den här veckan. Det här har vi hotat med länge.
Ja. Stunden är mogen.
Stunden är mogen. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon från 1973. En i princip ny upplevelse för mig. Jag har hört ett par av spåren, men som album har jag aldrig upplevt den. Och det är förmodligen helt sjukt för vissa människor.
Ja, Pink Floyd är ju svaga som låtband, men de är ju betydligt starkare om det är så att man är beredd att avsätta den tid det tar att lyssna på skivan från början till slut. Den här har lite grejer som faktiskt skaver även för mig, men i och med att det är en av världens mest sålda album någonsin. Och ska du någon gång, Henrik är ju lite mer kontemporär och modern när det gäller musik än vad jag är, och ska man då någon gång tvinga honom att lyssna på en klassisk gubbrock-album, så är det väl nu då som vi ska köra Pink Floyd.
Ja, för alla känner ju till, alla har hört namnet Dark Side of the Moon.
Ja.
Alla känner till Pink Floyds The Wall. Och The Wall tittade vi också på vår filmrecensionskanal på YouTube, Flimmer Duo. Och jag minns inte exakt vad jag sa om den filmen då, men jag var väl inte jätte...
Nej, och The Wall är ju också en formidabel kommersiell succé. Men jag tycker att The Wall lider av någonting annat. Och det är att den är lite för pretentiös. Det kan nästan slö över och bli töntigt ibland. Men med det sagt så tycker jag såklart att den är jättebra. Den här skivan har ju sina udda grejer också. Men jag tänkte att vi kommer till det. Men vi ska också berätta att vi räknar A-sidan som 4 spår. Men det är egentligen 5 spår. Därför att det första, Speak to Me, är egentligen bara ett montage av tape loops och ljud.
Och, ja, det är ett dunkljud som fejdar in och sen så är några små ljud så. Sen börjar egentligen spår 2. Det är, man måste ju kunna se det som är något samma. Det är väl bara att man kan ha delat upp det för att det ska vara enklare att hoppa rakt in i låten.
Ja, jag tror att man har delat upp det därför att Pink Floyds skivkontrakt gav dem betalt per låt. Och de har en tendens att göra, även om det inte är så farligt på den här skivan, så har de en tendens att göra väldigt långa låtar, vilket påverkar då ersättningen de fick från skivbolaget. Så det är mycket sånt som gör att de hackar upp saker.
Vi sätter här i ett perspektiv. Pink Floyds, hur många album hade de gjort i det här laget?
Oj, de var ju avantgarde redan när den här kom. Då var de gamla i gamet. Och de har väl varit lite mera åt flower power-hållet och rört sig kanske mot den lite mer progressiva åt det hållet. Men det här var ju det stora breaket när de blev lite mera pretentiösa och lite mera ambitiösa. Man har ju sett spåret av det tidigare. Men jag kan inte rabbla hur många de har gjort, men det här är den första skivan i det som jag kallar för Roger Waters-eran, som egentligen är det de är mest kända för. Och den följdes ju upp av Wish You Were Here, som följdes upp av Animals, som följdes upp av The Wall, och sen så avslutades hela den här med The Final Cut.
Så före den här så hade de inga, ja, nu kanske man inte ska använda ordet hits när det gäller Pink Floyd, men inga större genombrott före den här skivan.
Nej, och det finns en och annan riktigt bra låt som passar in i den här stilen innan, men det här var ju deras stora break skulle jag säga. Så det innebär att den första låten som vi hör, vi går direkt in på spår 2 då, som heter Breathe, parentes In the Air. Och ni kommer att höra det ungefär, jag skulle tro att det är Roddy Waters som sjunger på de flesta, men just öppningen här och ett par till så är det David Gilmour som sjunger. Och jag tror att en av anledningarna till att de kanske Pink Floyd då splittrades kan ju ha att göra med det att ett band kan inte ha 2 primadonner, och det är väl lite grann vad Pink Floyd hade. Ska vi köra igång med den eller?
Vi ska säga också att albumet de då har 10 i det här fallet, 9 spår, har 2 singlar.
Ja, just det måste vi säga.
Och de ligger allihopa på B-sidan, så vi kommer att komma till dem. Men den första låten här då, Breathe, parentes In the Air, blev alltså inte en singel. Sing, Och jag vet inte om jag är kontroversiell direkt här, men det här är den bästa låten på skivan.
Nej, men det tycker jag inte att du är. Jag tycker kanske inte att det är den bästa låten på skivan, men den ligger väldigt bra till. Och det är nästan konstigt att den inte blev en singel, bara för att kommentera det på en gång. Tanken här är ju att man ska svepas med och bli intresserad av att lyssna på resten. Hade varit perfekt att ha den på radio. Jag har ingen aning.
Nej, men den är jätte skönt. Det är skönt flow och jag gillar atmosfären i hela låten, och den är ju inte pretentiös på något vis, utan bara en bra låt.
Ja, så varför bara två singlar? Och inte självklara val heller. Så, ja, men det var jätteintressant att höra att du säger så.
Mm. Sen så blir det genast jätte konstigt. Ska vi säga andra eller tredje nu då? Hur gör vi egentligen?
För oss är det andra låten.
Men då är det ju då On The Run som vi har någonting att säga om när den är klar. Om man bortser från att Rob Hubbard använder det här till Delta.
Ja. Ja, nästan i alla
fall. Så vad fan lyssnade jag på det här för?
Jag skulle nog säga att den här låten är ju den ena som jag tycker sticker ut lite grann åt det negativa. Men jag kan förstå att de själva var väldigt imponerade, för tekniskt sett var det här väldigt komplicerat på den tiden.
1973 så är det här jättekaxigt.
Ja, för dels så är det ju en sequencer som förmodligen inte hade minne för särskilt mycket mer notation än vad de har. För andra så fanns det ju inte automation i mixerborden, så du var ju tvungen att ha en uppsättning med folk som hade körschema på när de skulle dra upp vilket reglage, hur mycket och när vilken bandspelare skulle kopieras in var och sådär. Så tekniskt sett är det här faktiskt ganska imponerande. Men jag tycker att de sätter ju standarden som just, jag använder ordet gubbrock, och sen tappar det direkt i spår 2.
Ja, direkt. Det är jätteunderligt. Och sen tänker jag så här, jag förstår ju inte skivans övergripande tema. Ifall det här liksom ska föreställa att nu kommer utomjordingen eller whatever, inte vet jag. Men det är liksom som musik på en LP-skiva du har släppt. Ja. Det här är ju skitkonstigt att lägga in här.
En förenklad förklaring av vad skivan handlar om. Man är fast i ekorrhjulet, äter skit och sover, dör. Det är det skivan handlar om.
Men sen, som The Wall.
Yeah. Fast där var han ju rockstjärna också.
Ja, just det.
Men sen så tycker jag vi kommer tillbaks till exakt den atmosfär som man satt i första låten, nämligen tredje låten Time. Inte heller en singel. Den låter så här. Återigen David Gilmour på sång. Den här låten kanske inte är den allra bästa, jag skulle säga Breathe bättre. Men den här var väldigt lätt skulle jag säga, om jag får försöka komma ihåg hur det var när jag hörde den här skivan för första gången. Att tänka, okej, jag förstår riffen, det är en schysst låt, det är bra gitarr, så jag gillar det här. Och vilket gör att det här är ju definitivt singelmaterial, om du frågar mig.
Den är ju, förutom att den är för lång, men det stoppar ju inte de andra singlarna. Jag tycker att den funkar säkerligen som singel, men den tilltalar inte mig på något vis mer än att, ja, det är en låt bara.
Ja.
Men det är ju Pink Floyd i allmänhet, det tilltalar ju inte mig på det sättet som det tilltalar dig. Jag har först givetvis enorm respekt för deras musikalitet och för att det här är liksom, jag förstår att det här är stort, men för mig är det inte intressant.
Apropå längden på Time, så märker jag att den tappar lite grann tempo efter ett tag. Och det är ju för att när de har kört Time ett tag, då övergår den och blir Breathe in the Air igen. Men man kan inte fejda det, för jag tycker man har fuskat om man har fejdat, så det är ju lite grann allt eller inget. Men det är ett ganska intressant grepp att en helt annan låt, och sen nej, vi ramlar tillbaks till den första låten igen. Det är ett intressant grepp.
Men då är det ju lite grann inne i, alltså om du ser till ett filmsoundtrack till exempel.
Vilket de har gjort.
Där har du ju vissa teman som hela tiden återkommer i olika former genom filmens gång. Du skriver ett par stycken egentligen, och sen så stöper du in dem i de olika formerna som behövs för filmen. Och här, som Pink Floyd, även med The Wall, så är det också återkommande riff, eller vad man ska kalla det då, partier. Så jag tänker att de ser det säkert inte som att nu går vi in till Breathe, utan snarare att så här låter Dark Side of the Moon.
Ja, precis. Det här temat råkade komma tillbaks, för vi ville ha det igen.
Mm. Jag reserverar mina singel domar tills vi har lyssnat klart. Nästa spår är ju en sån där som jag har hört flera gånger. Det är ju en låt som folk gillar att önska på mitt radioprogram till exempel, så den har jag hört ett flertal gånger. The Great Gig in the Sky, eller som vi brukar kalla den, The Great Screaming Woman. Det blev inte en singel, men den låter så här.
Kanske att den ligger för långt ifrån vad albumet gör i övrigt, eller att det inte har någon sång eller någon hook, men det här skulle ju i princip kunna vara en singel. Det här är också en låt som jag är väldigt fascinerad över att Pink Floyd troget och ofta körde live, vilket inte ställer så riktigt lika stora krav på dem som det gör på den stackars sångaren som ska upprepa det här då gång på gång. Helt makalöst. Det här slutade ju också med en stämning där Pink Floyd förlorade, eftersom hon fick ju en timlön. In i studion, sjöng, hon fick inte ens ett tack, utan var in, sjöng ut. Och så fick hon EMI standardtimlön. Och sen när det här då, skivan blev en sån succé som det blev, så tog hon dem till rätten och hon vann ju såklart då.
Hon är ju till stor del det som gör låten. Ja. Så att det är ju inte mer än rätt. Det jag vill säga om den här låten är ju att jag är imponerad över att de är så pass återhållsamma som de är. Låten är 4:44 lång, men den går i en väldigt tydlig liksom olika faser.
Ja.
Och att de inte har haft huvudet för långt upp i sitt eget arsle och dragit ut de här bitarna, det måste jag ju ge dem pluspoäng för. Ja. Sen är det en väldigt bra låt i sig.
Och den här låten är skriven av Richard Wright. Han har skrivit en låt till på skivan. Och det som utmärker Richard Wrights låtar, det är att han inte är så bunden i enkla strukturer, utan han är en skicklig musikteoretiker som vet hur man ska göra uppbyggnader som funkar. Och det uppskattar jag med Richard Wright. Han har en låt till som jag ska prata om när vi kommer dit. Ja. Ja, vad säger man?
Vill du ta om det där, eller?
Nej, jag klipper.
Jag skulle säga något och så försvann det. Fucking fuck. Men det avslutar ju A-sidan, så då flippar vi över och då kliver vi på albumets första singel, och det är en låt som heter Money. Finns den här i en slags single-edit?
Det finns två versioner av den här, och den andra versionen är en retake, men jag tror att den är rätt lång. Men sen när det var dags att släppa Greatest Hits med Pink Floyd, då hade de tappat upphovsrätten till den här låten på grund av skivbolagsbyte och grejer. Så då gjorde de en nyinspelning, och på nyinspelningen så var det faktiskt så att David Gilmour spelade alla instrument, trummor, bas, gitarr och sjöng då. Han brydde sig liksom inte ens om att ringa in sitt gamla band.
Nej, för Money är en låt som jag har hört förr, men jag får känslan av att den låter inte som den gör här på albumet. Den är... Så att jag har förmodligen hört någon av de andra inspelningarna då.
Ja, och de spelar den ofta live. Men det här är exakt den versionen som faktiskt släpptes på singel. Återigen, David Gilmour på sång. Roger Waters tror jag har en stor del i skrivandet i den här. Den är lite politisk kanske. Jag tycker att det är ett solklart val till singel, men jag tycker inte den passar in igen på skivan. Så jag tycker precis som On The Run sticker ut lite för mycket, så tycker jag Money sticker ut lite för mycket. Och från och med nu så är ju skivan, alltså det är lite grann som B-sidan på Abbey Road med Beatles. Jag tycker den sitter som en smäck genom hela sidan. Här tycker jag det, om man bara bortser från att okej, vi måste ha en lite bluesy rocklåt som heter Money först. Men annars sedan, som singel så funkar den ju, och den skapar ju lite uppmärksamhet kanske till bandet.
Jag kan tycka att den är lite platt, Money, för min smak, och att det liksom inte finns något, det finns ingen tydlig hook, det finns inte någon, som sagt, den är ganska platt, den har inte så tydliga partier heller, utan det känns mer som att det är en och samma grej som pågår i 6 minuter.
Den tuffar på.
Ja, och det är minus för mig. Om jag tycker att det är en singel, det får vi återkomma till. B-sidan fortsätter med singel nummer 2, och den heter Us and Them.
Ja, inte självklart att det är ett singelval, men förmodligen enligt mig så är väl det här, alltså det är ju så vansinnigt bra. Jag tänkte säga en av de bästa låtarna på skivan, men då vill jag ju påminna om att förutom då On The Run, Money och alltså, så tycker jag alla låtar på den här skivan är riktigt, riktigt bra. Men det är ju ett intressant singelval. Jag vet inte hur mycket hitpotential den har, men det är kanske lite grann av en showcase igen då. Det var Richard Wright såklart igen. Kanske lite grann av en showcase vad de kan göra.
Jag tänker att det måste finnas en radio edit på den här. Man kan inte släppa en singel som är 7:49, för att i så fall så är man ju inte intresserad av, alltså, nej. Jag tror inte att de tror att det här kommer att gå på topplistan, utan det är förmodligen mer antingen en promotion grej eller att man har någonting extra som man ville lägga på den singeln, och att det liksom egentligen är B-sidan som är produkten för den här typen av publik.
B-sidan sitter ju ihop som ett spår utom Money som är fristående. Så den här måste ju ändå fejdas om den ska släppas på singel. Och då kan det ju vara så att de har fejdat den tidigare just i singelversionen. För här sitter ju som sagt de kvarvarande låtarna ihop till en enda stor gigantisk låt.
Jämfört med Money så är det här mycket mer intressant.
Ja.
Musikmässigt sett. Det händer mycket mer och det finns en tydligare struktur i låten, det finns ett tydligare jag får väl säga hook då, men ja. Jag vet inte riktigt om det räknas som, om det egentligen finns någon hook i låten, men att det finns ett tydligare, du kan tydligare säga aha, det här är Us and Them än vad du kan säga att aha, det här är Money. Eller ja, jag vet inte.
Det kan vara dingsnack
från min sida.
Ja, jag är väldigt osäker, för jag tycker ju som sagt den här är mycket bättre än Money, men kanske att den är... Det är ingenting du vill sjunga med till.
Nej. Och jag tänker inte att folk som går på Pink Floyd är där, liksom en Pink Floyd-konsert, de är inte där för att headbanga och sjunga med i låtarna.
Nej, men folk som lyssnar på radio kanske är, vet du. Och då är man säkert ett bra val, ett bättre val. Men nu var det de här två. Ja, vi kan återkomma till det.
De sista tre låtarna, nu sa ju du att alla de fyra sista låtarna sitter ihop, men vi mycket tydligare tyckte jag genomlyssningen att de sista tre låtarna flöt ihop. Det var nästan så att jag funderade på ifall det alls var någon skillnad mellan låtarna först.
Ah, ja.
Men spår 3 som då är instrumental heter Any Color You Like. Ja, Jag gillar synten i bakgrunden där. Den gillar jag. Ja. Men sen är det ju för mycket gitarr liksom wanking för min del.
Ja, jag skulle nästan säga att det här är någon blandning mellan jazzig bluesrock men med de här syntarna som Pink Floyd, de är ju ganska syntbaserade på vissa skivor och det började väl på här, vilket jag tycker är bra. Jag tycker Pink Floyd är ett av de banden som har gagnats av att bli lite mer syntbaserade. Mm. Givetvis är det här inte en singel. Syftet med den här låten är ju att brygga mellan Us and Them till Brain Damage. Det skulle jag säga är varför den här låten ligger där. Men det är, i mitt tycke är en väldigt, väldigt bra låt.
Den är okej. Okay. Den är helt okej. Okay. Den flyter förbi utan att liksom störa på något vis. Och jag kan inte heller säga att jag tycker att den är... jag kan ju absolut inte säga att den är dålig. Och jag kan absolut inte heller säga att den bara liksom flyter in i bakgrunden. För att den är så pass intressant att man lyssnar. Eller att jag lyssnar, ska jag väl säga. Näst sista låten på hela albumet heter Brain Damage. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade. Hon kommer in med en vad heter det?
Buljong?
Buljongtärning och undrar vilken sort det är. Och jag bara,
Den här låten bärs ju upp väldigt mycket av att sitta fast i den sista låten som vi strax ska lyssna på. Och gör den det så blir det kanske igen då lite för långt för att ha en singel. Men det här är ju skivans klimax, första delen av skivans klimax. Och du säger att det var inte så tydligt att de bytte låt, vilket är ganska smickrande. För de ändrar ju tempo och taktart och allting. Men det passar så bra ihop så man tänker inte på det.
Nej, precis. Och jag gillar Brain Damage. Jag gillar den här lite crazy skratten och pratet som är liksom i bakgrunden där och som verkligen visar att nu håller jag på och åker in på kåken här. In på dårhuset, ska jag säga. Sen i sig så jag ser inte någon större skillnad mellan de här två låtarna på det sättet att den flyter på.
Mm.
Det är inte dåligt, det är inte tråkigt. Men det tar inte tag i mig. Men det tappar inte heller mig.
Okej. Håller inte med alls. Jag tycker att det här är ju det som är gripande i skivan. Och mitt argument till att säga att Brain Damage och Eclipse, som vi ska lyssna på alldeles strax, inte skulle bli en singel, det är ju att skivan laddar ju upp för det här. Skulle man spela det på radio så skulle man ju förta det som skivan laddar upp till. För om man lyssnar på en låt helt oförberedd och lyssnar på en låt som man har liksom förberett för, så blir ju aha-upplevelsen mycket större i det senaste fallet. Så jag är glad att de inte spelar det här på radio, utan det här är liksom priset, alltså vinsten man får om man köper skivan och lyssnar på den från början till slut. Ska vi klämma av Eclipse innan du får kommentera den, eller?
Jajamän. Det här låter ju lite som Beatles skulle göra flera år senare.
Jag tycker att de här två senaste låtarna som jag lyssnat på nu, som Roddy Waters sjunger, han låter lite mer britt än vad David Gilmour gör faktiskt. Och jag tycker att det var en bra analys det du säger. Jag tror att Beatles var på väg åt det här hållet och jag tyckte man såg spåret av det på Abbey Road. Som är Abbey Road, en skiva som jag håller minst lika högt som Dark Side of the Moon. Jag tycker den är en fullträff.
Absolut. Just Eclipse är ju väldigt kort. Ett väldigt kort spår. Det är 2 minuter långt. Och därför så är det nästan så att jag vill ju inte se det som en separat låt. Nej. Utan mer som nästa sektion av den här långa låten. Och det är väl lite det som är poängen. Du sa ju det att de ville väl få betalt per låt. För annars hade de säkert gjort det här som en lång pryl annars. Och jag förmodar att de vid något tillfälle släppt en LP som bara består av, du vet, spår 1 på A-sidan och spår 2 på B-sidan.
Ja, sånt. Ja, sånt
för det är något sånt de skulle göra. Och jag har nästan svårt att bedöma Eclipse utanför Brain Damage. De är tydligt olika nu, det hör jag. Ja,
men de hör
men jag vill ha Brain Damage först, eller kanske egentligen bara Brain Damage. Jag tycker att Eclipse kanske är den är inte så spännande. Den är inte lika evokativ som Brain Damage. Ja,
de hör ju ihop. Ja. Alltså. Ingen är lika bra som delen. Min slutdom efter att ha lyssnat på det här igen är att Time borde ha varit en tredje singel. Jag var ju tveksam till Money, men låt gå då. Det är kanske ett sätt att få radiolyssnarna att öppna upp öronen, men Time skulle ha varit en singel.
Det som säger till mig direkt borde ha varit en singel är ju Breed.
Ja, okej. Okay. Men du tycker inte man förtar magin av öppningsspåret på skivan då, om man har hört den på radio 3 gånger? Eftersom det här är ju en konceptalbum.
Om någonting...
Ja.
Nej, alltså... För mig är det lite så här, ja, get on with it. Ah. När man, allting är så är det liksom dunk, 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 dunk som ska komma in långsamt. Så där. Det är liksom, jag förstår att det ska ses som en stor del. Men Breed för sig själv, det den skulle kunna göra som singel är att tala om vad hände sen?
Ja, just det.
Kom och köp skivan. Time är okej. Okay. Money är okej. Okay. Us and Them är okej. Okay. Brain Damage är okej. Okay. Är någon av dem egentligen singlar för mig?
Ja, alltså den är ju tveksamt. En makalöst bra låt, men kanske inte världens bästa radiovänliga låt. Men jag skulle säga, jag står fast vid Money, Us and Them och Time skulle jag vilja in. Alltså.
Ja, jag har svårt att se singlarna. Jag har väldigt svårt att se singlarna.
Ja.
Förutom i Breed som har en väldigt mycket mer tydlig radiostruktur i sig från början.
Det är klart, det har du faktiskt rätt i. Jag ändrar mig inte, och, men jag förstår vad du säger.
Och där skulle du kunna sätta Us and Them också, som har också en väldigt tydlig struktur med lågmälda verser och mera svulstiga refränger. Jag säger Money and Them, Us and Them och Breed, men jag skulle nog fan ha släppt Breed som singel först i så fall.
Nice.
Det är min åsikt. Sen skivan i allmänhet, jag tror inte jag kommer återkomma till någonting annat än Breed, och någon kommer ju att önska Great Gig in the Sky igen på radion.
Ja,
den kommer ju inte komma undan. Sen är jag har svårt att släppa det faktum att jag är helt säker på att Money läkt helt annorlunda när jag lyssnar på den.
Ja, men intressant.
Förut.
Om vi någon gång i den här
den
serien...
Den är bättre om vi säger så.
Ja.
Det är därför jag pratar om det.
Och om vi någon gång i den här serien återkommer till Pink Floyd, så lovar jag att det inte blir något av de albumen som jag nämnt under det här programmet. Så
lyssna ni som vågar. Vi har ju laddat upp med flera bra skivor framöver, så att fortsätt lyssna på Inte en singel, och har ni några kommentarer så får ni hemskt gärna höra av er till oss. Vi finns på Twitter, eller ja, X. Vi finns på X. Och säkerligen på andra fina sociala plattformar också. Ni kan ju söka. Anders Hesselbom är ett otroligt lätt namn att söka på. Henrik Andersson, not so much.
Då kan ni hitta Henrik genom att ni har hittat mig. Så.
Ja, precis. Så googla lite så löser det sig. Det är jag helt säker på. Det kanske till och med finns en liten mailadress på hemsidan. Gör det där.
En mailadress? Ska
du
folk
vet, maila? E-mail.
Ska vi verkligen... jag har min e-mailadress på hemsidan. Ja. Men folk...
Vill ni... Ni får hemskt gärna leta upp oss och skicka ett meddelande. Då blir vi ju glada. Oavsett om ni sågar oss eller inte, för att det är liksom bara vi har nått fram.
Exakt.
Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Vi återkommer igen nästa tisdag med ett helt nytt, färskt, fint, sprillande, språngande, glittrande glatt avsnitt.
Hej då!
Adjö!